Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag vill börja med fotboll där Malmö FF alltså är utslaget ur Svenska cupen.
Och där är det slut. Gais besegrar Malmö FF med 1-0. Och vi kan ge följande budskap från Bravida Arena i Göteborg. Att Malmö FF kommer inte gå vidare från gruppspelet i Svenska cupen. Efter 2 raka förluster mot Västerås. Och nu då slutvisslan mot Gais på bortaplan.
De regerande svenska mästarna Malmö FF har onekligen haft en tung start på 2021. Förluster mot superettan-klubbarna Västerås och Gais innebar direkt respass från Svenska cupens gruppspel. Och även ekonomiskt har pandemin pressat MFF. Och för 2020 rapporterade man en förlust på närmare 50 miljoner kronor. Samtidigt står Malmö FF stadigt efter miljonerna från Champions League, Europa League och en rad spelarförsäljningar. Den som leder verksamheten är vd:n Niklas Karlnén. Under 7 år i klubben har han fått uppleva 4 SM-guld och 4 gruppspel i Europa. När vi pratar med vd:n så talar vi om klubbens vinnarmentalitet, om förväntningarna på en ny förstärkt trupp och tränaren Jon Dahl Tomasson. Och så ger han sin syn på MFFs fiasko i Svenska cupen.
Man kan väl inte säga annat än att det var kass. Alltså det är ju klart att vi inte ska förlora mot 2 superettanlag som vi gör inledningsvis.
Och Malmö FFs vd talar om en dålig kombination av en tuffare marknad kring spelarförsäljningar och flata regelverk. Från Malmös sida är man väldigt noga med att se till att hålla sig från gråzonerna.
Den farhågan finns ju hela tiden att det ska vara någonting som sker på fel grunder. Och vi har ju ibland diskussioner eller får förslag där vi tackar nej direkt och så att det här är liksom inte intressant för oss.
Och så talar vi om Malmö FFs satsning på ett damlag. Och Karlnén avsäger att det är ett tänkbart namn att ingå i sportchefsverksamheten var Marcus Rosenberg. När man nu behövde utöka Daniel Anderssons ansvarsområde så behövdes ytterligare personer.
Då var vi inne i satsningen på dam och jag ser ju att vi behöver ändra den sportsliga organisationen på sikt. Och då var vi beredda att satsa på Marcus i en sån roll för att sen kunna ta kanske nästa steg.
Utöver detta pratar vi bland annat om det svalnade förhållandet till Zlatan Ibrahimovic. Om den infekterade brytningen med Rasmus Bengtsson. Om varför en värvning av Mark Hamsik inte hade varit aktuell. Om den positiva inställningen till Europa Conference League. Samt förhoppningar om publik till den allsvenska premiären. Och att dialog är enda vägen för att hitta ett samspel mellan polis och supporter. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder?
48.
Bor?
Utanför Södra Sandby, Sandby Mosse på gränsen till övningsfältet.
Familj?
Fru, 3 barn, äldsta 28, yngsta 19.
Utbildning?
Försvaret under 10 år därefter växlade över till lärare, men inte det, inte en komplett lärarutbildning.
Tjänar?
Bra.
Vad kör du?
Volkswagen Tiguan.
Vad läser du?
Inte mycket mer än det som jag måste göra i mitt arbete, så mycket handlingar inför möten och annat.
Vad tittar du på?
En del serier och nyheter och sport såklart, och sen en del serier.
Vad lyssnar du på?
Radio.
Vad spelar du på?
Inget.
Vad är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
I Malmö FF utan tvekan Salzburg hemma.
Vilken är din främsta merit i fotbollens värld?
Ja, jag har ju spelat på som målvakt i division 3 och division 4, men vi hade faktiskt någon landskamp med försvaret. Så jag har hållit nollan i de två landskamper jag spelat.
Vilken ledare, och då tänkt från fotbollens värld, har du som förebild?
Den tycker jag är svår, för att där finns nog inte en förebild. Man har många olika i lite olika sammanhang, men det är ju såklart det blir lätt att titta på Håkan Jeppsson som en sådan. Men jag skulle vilja säga även Håkan Wivesson som ordförande i FC Rosengård när jag var där. Jag kan ta en del tränare som jag har haft där man kan plocka delar av. Men den som har en störst komplett och störst helhet, det var nog Håkan Jeppsson.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, det är Malmö FF. För att det är Malmö FF.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Då har jag nu ändrat bortamålsregeln faktiskt.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag ljuger nu aldrig, utan jag kanske inte berättar alltid allt som är sant.
Vilket motto har du?
Vilket motto har du? Jag har nog inget speciellt. Jag tycker om att ge ansvar. Därmed ska andra ta det.
När grät du senast?
I onsdags.
Vad hände då?
Ja, det blev ju speciellt. Men det var ju min dotter hade häst. Och vi fick tyvärr avliva den på plats hemma då. Så enkelt var det.
Vilken var din största kris?
Den tror jag, min största personliga kris var nog när min pappa gick bort 54 år gammal och vi hittade honom hemma. Eller jag bodde inte hemma då, men han bodde själv. Det var nog min största kris. Det är tillsammans med några andra händelser samma år.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag måste säga att jag har nog det nästan hela tiden. Att man måste nog trivas i sig själv och då blir det någon form av att vara lycklig. Sen är det mer eller mindre motgångar under tiden, men det konstanta är nog att man är ganska lycklig faktiskt.
Ja, vi sitter här på Malmös kontor och ni hade ju årsmöte, relativt lugnt årsmöte digitalt, och ni har redovisat resultatet. Vi såg ett stort minus, rekordstort minus, men ni har ändå en stabil ekonomi. Och hur är känslan nu när ni har lagt det bakom er?
Årsmötet i sig?
Ja, årsmöte. Man på något sätt stänger man ju 2020 och börjar titta framåt mot 2021 och redovisar ja. Ekonomiskt resultat.
Nej, men årsmötet, om jag bara börjar där, så var det ju en helt ny upplevelse med det digitala. Och där hade vi förövat dagen innan och fick till att jag tyckte det var ett bra årsmöte. Lite utmaningar med delayn som finns i sändning till när man får folk som ska ringa in och man ska rösta och så vidare. Men ett bra genomfört. Sen får man inte samma interaktion, men så är det såklart. 2020 var ett extremt speciellt år. Minus nästan 50 miljoner, men en stark kassa. Ungefär samma 2 miljoner mindre, 214 miljoner, vilket för oss var kanske det viktigaste med det året.
Hur jobbigt har det varit att vara högsta ansvarig för en verksamhet som har varit så hotad, alltså inte att den skulle försvinna, men just att det kunde bli stora förluster och mycket osäkerhet?
Jag skulle vilja säga så här, att man behöver hela tiden jobba med en viss flexibilitet, för att det vi vet är att inget år blir så som vi har planerat. Sen var det här året extremt, för det påverkade alla och inte bara oss som enskild förening, vilket det ibland gör. Det svåra tycker jag är otydligheten i de förutsättningar som gäller, regler, riktlinjer och annat, och att det förändras över tid. Och då måste vi också samtidigt vara flexibla och kunna göra det. Så det tillsammans med att faktiskt ta hand om sin personal, för att det är att bara gå hemma är inte heller positivt. Och man kan ha nära och kära som råkade illa ut i den pandemin som var. Så en balans mellan att faktiskt vara på arbetet men ändå ta ansvar för att ha så liten risk för smittspridning som möjligt.
Ni har ju precis som många allsvenska klubbar sålt årskort där ja, folk inte vill att ta tillbaka pengar och ni har haft avtal med sponsorer och liknande. Hur överraskad är du över ja, sättet att stötta er trots allt?
Alltså de känslor som finns för föreningen som vi upplevt, som jag sa tidigare, med kanske det, kronan på verket för mig som var Salzburg-matchen hemma inför första Champions League. Det syns ju nästan lika mycket nu när man får det stödet från 70% av årskortsinnehavare som behöll årskorten och inte krävde någonting tillbaks. Alltså, det är ju sånt som jag tror andra drömmer om, som vi faktiskt har. Ett starkt engagemang. Så att jag måste säga att jag hoppades på att det skulle vara starkt, men jag kunde ju inte riktigt förvänta mig att det skulle vara så starkt.
Om man tittar lite på era siffror sen, ni är ju väldigt duktiga på sponsorer jämfört med era allsvenska konkurrenter. Vad är det ni gör som funkar så bra här? Eller är det bara att ni på något sätt är ensamma på täppan i Malmö som fotbollslag?
Jag tror att det starka varumärket och att vi har ganska geografiskt är det inte några större konkurrenter. Jag ska inte säga att vi har någon monopol, för det har vi inte, för vi har ett väldigt duktigt hockeylag och damfotbollslag och så vidare. Så att, och handbollen nu för den delen också är i toppen i Sverige. Så att där är många duktiga, men det som har samlat ihop och skapat en gemensam kraft, det är ändå Malmö FF i staden på något sätt. Och jag tror det handlar om framgångarna de senaste åren.
För de som inte är så ekonomiskt bevandrade, hur förklarar man liksom att ja, vi förlorade 50 miljoner men vi minskade bara ett par miljoner i våra likvida medel? Hur förklarar man att det ändå kan vara en rätt stark insats trots allt?
Ja, alltså, det som skiljer oss mycket från våra kollegor, det är ju att vi äger stadion. Och den minskar ju värde hela tiden och det får en resultatpåverkan. Så det kan man säga är en av anledningarna. Att vi får in pengarna betyder ju kanske att vi har haft avtal som har varit skrivna på ett sånt sätt att de fanns i resultatet i fjol men betalas i år. Och då ser vi till så att kassan är på en hög nivå ändå. Så vi har haft en bra pengamanagement helt enkelt.
Är det värt att äga arenan?
I bra tider, ja. Det är fler möjligheter än risker. Och det här risken som detta var fanns nog i sig inte med i vår kalkyl över risker.
För i år kostar, eller 2020 var arenan väldigt dyr och tung för er att bära, eller hur?
Ja, vi driver också, vilket kanske inte alltid framgår, event och konferens. Och eftersom det också stängde ner så fanns ju inte de alternativa eller de adderade intäkterna som vi normalt har på stadion. Så det är klart att då känns det ju ännu mer när vi inte får folk.
Ni har ju fått en ny namnsponsor. När man försöker gräva lite vad de betalar så har ni på något sätt gömt det. Det går inte riktigt för ut ur årsredningen. Varför kan man inte berätta det?
Ja, men det är ju en konkurrenssituation. Dels vill man kanske inte visa det öppet mot kollegor och andra. Och sen kan det vara företaget i sig som inte vill att det ska synas. Och sen vill man ha en förhandling. Antingen, nu bytte vi ju från Swedbank till Leda och då vill man kanske inte att den tidiga avtalet ska vara helt öppet i en ny förhandling.
Hur viktiga var de statliga bidragen och att spelarna gick lite ner i lön och liknande?
De var jätteviktiga. Absolut inte så viktiga som stödet från vår årskortsinnehavare och annat, men eftersom vi inte hade någon verksamhet så fanns inte de intäkterna.
Det finns ju en del som är kritiska till det här att klubbar har tagit emot statligt stöd på olika sätt. Man kunde ju både korttidspermittera men även få ersättning för pengar som inte, intäkt som inte kom. Samtidigt värvar man. Hur ser du på den kritiken som kommer?
Ja, jag kan förstå att man ger en kritik, men jag tänker att man måste också ha hela bilden på något sätt. Vi skriver avtal med våra spelare som har en snittlängd på 3 år, den kontraktstiden, eller det är det vi strävar efter i alla fall. Så det betyder att beslut man tar nu påverkar de närmsta 4 åren, utan tvekan. Om vi då får en pandemi som vi fick och får ett bidrag för det, så är det ju för att man inte får intäkterna där. Jag tror inte det är meningen att all verksamhet ska avstanna och stoppa för att pandemin kommer, utan pengarna kommer ju för att vi ska kunna driva vidare verksamheten. Som i vilket annat företag som helst. Om det är så att man tillverkar bildelar eller vad det nu är för någonting, så tror jag att man har precis samma förutsättningar. Och vår industri är istället fotbollen.
Du och många fotbollsledare har ändå varit lite kritiska till hur regering och myndigheter har hanterat fotboll och publik. Hur ser du inför den kommande säsong nu? Nu har vi även fast smittspridningen börjar ge sig i Skåne så högis i Stockholm. Vad tror du liksom när ni drar igång 10 april? Vad tror du om att det faktiskt finns åskådare på plats då?
Jag hoppas att smittspridningen har avtagit på ett sådant sätt så att vi kan ha några åskådare. Vi har ju visat i den planering som vi gjorde i fjol och kommunicerade kring att vi skulle kunna haft 5 500, och nu har ju SEF gått ut med 15% eller max 3 000 i den högre smittspridningen då. Vi är utomhus. Jag tror absolut att de förutsättningarna finns för oss för att vi ska kunna ha publik på ett smittsäkert sätt. Och det är viktigt, tycker jag, att man som myndighet faktiskt tar höjd för att planera för öppningen på samma sätt som man gjorde för stängningen.
Om man ser till den liksom kritik att fotbollen inte nått fram, vad hade man kunnat göra mer, tycker du, från fotbollens sida för att nå fram bättre?
Jag tyckte nog att vi nådde fram på ett sånt sätt så att man åtminstone tog tag i frågan. Sen var det ju Damberg och Lind som hade en diskussion i augusti och resulterade ett beslut i oktober när smittspridningen hade eskalerat. Men nu har man haft förutsättningar för att planera för en öppning, för den vet vi att den kommer. Så att jag hoppas verkligen att man tar hänsyn till alla de faktorerna vi har sett och att utomhus är smittrisken mycket lägre än inomhus.
Sportsligt sett så har ju tävlingssäsongen gått igång. Inte riktigt som ni önskar. Kuppen, ni gick inte vidare. Hur ser du på det? Förlusten mot Västerås och Gais?
Man kan väl inte säga annat än att det var kass.
Hur har ni följt upp det?
Följt upp. Alltså, det är ju klart att vi inte ska förlora mot två superettanlag som vi gör inledningsvis, utan vi har helt andra förväntningar på oss med att vi faktiskt vill vinna cupen, även om det verkar svårt. Så att det här handlar ju om att få till ett lag med de kvaliteterna som vi har som kan prestera mot alla lag, oavsett nivå.
Hur reagerar du efter dem? Går du in till Daniel Andersson, sportchefen, eller går du ner i omklädningsrummet och frågar vad är det som händer?
Ja, men jag försöker alltid vara inte vara en ovanlig syn i omklädningsrummen, för att man inte ska komma bara om det går bra eller bara när det går dåligt, utan man kan vara där alltid. Och sen så finns det ju alltid diskussioner om varför det blir så. Jag blandar mig sällan i det som hände, om det var någon som inte slog en passning eller missat mål eller vilket byte man gjorde. Det tänker jag att det är tränarna och sportchefens sak, framförallt tränaren. Jag tittar väl mer på det långsiktiga och säger, valde vi något fel här? Gjorde vi en rekrytering för sent? Gjorde vi för tidigt? Eller vad är det som gör att vi inte har en balans eller vad det nu är för något? Men det blir ju mer resultatet över tid. Sen kan jag personligen vara riktigt besviken när det inte går bra.
Hur visar du det?
Jag försöker att inte få det att smitta. Jag tänker att min uppgift är mycket att bidra med energi. Att se till så att man får ett arbetsklimat som gör att man kan prestera. Men jag kan också vara väldigt tydlig när jag inte tycker att det är bra. Men då är det i det stängda rummet. Jag står inte mycket dum i det. Det har nu hänt vid ett tillfälle under mina 7 år.
Vilket tillfälle var det?
Det var Örebro borta för några år sedan.
Ja, augusti något år, 2017 kanske.
Jag kommer faktiskt inte ihåg, men vi förlorade i alla fall.
Okej. Vad gick du in och skällde då helt enkelt?
Jag hoppas att man uppfattade det som att jag var ganska tydlig.
Och där är det slut. Malmö FF är svenska mästare för 21:a gången i klubbens historia. De gör det igen, och Anders Christiansen
ytterligare en guldmatch efter att fullkomligt har defilerat Sirius i den här matchen. Under dina år som vd så har det blivit 4 SM-guld, 4 gruppspel i Europa, vilket ju får sägas är bra. Inga cuptitlar, det har vi ju varit inne på, men ni har samtidigt också omsatt rätt många tränare. Jag menar, Åge Hareide var här från början, sen kom Allan Kuhn, fick gå. Magnus Persson fick gå efter ett drygt år. Och Ove Rössler och sen nu Jondal Thomas. Vad är det som inte funkar i tränarrekrytering? Eller ska det vara så här?
Ja, alltså, vi vill nog ha en lite längre kontinuitet egentligen. Jag tror att vi har tittat på tränare utifrån vilken fas vi tycker att vi har varit i. Om vi behöver ha kanske ett tydligare ledarskap, vilket Ove Rösslers rekrytering var, för att vi ville ha en förändring ganska snabbt och från 11:e platsen vi låg på då till att försöka ta en av tre platser i Europa. Så där tittar vi efter det tydliga ledarskapet. Det som jag tror är det svåra, det är att hitta ett ledarskap hos personer som förändras över tid på ett sånt sätt så att spelare och ledare som är underställda fortsätter att leverera på en maximal nivå. Det kanske låter lite flummigt, men jag tror att man måste ha en känsla att förändra sitt ledarskap under den perioden. Det vi har gjort nu är att vi har gjort staben lite större och kanske skapat fler verktyg för att faktiskt kunna göra det. Men det är väl också så att har man en tränare som faktiskt lyckas, om vi nu tar Åge som exemplet, så kanske han inte stannar så mycket längre, för då får man erbjuda dem andra uppdrag. Och är det så att man inte helt lyckas, ja, då kanske man byter av den anledningen. Sen har vi haft tränare som vi har lyckats med, och där de har lyckats hos oss, som ändå vi har valt att byta, för vi trodde kanske inte att det skulle lyfta oss till nästa steg.
Är ni i den linje som ju en del klubbar varit i, där man pratat om att det är nästan sportchefen som är viktigare för att man får en kontinuitet där, och sen får man acceptera att tränarens roll inte riktigt är densamma, utan där får man acceptera en viss rulljant?
Nej, så har vi inte resonerat. Jag tror att vi vill ha kontinuitet över tid, men att vi måste göra vissa förändringar varje år.
Vem är det som sitter när ni sitter och funderar? Är det du och Daniel Andersson, sportchefen? Är det någon mer som är med i den diskussionen?
Ja, det är ju vi i första läget när vi tittar på liksom sammansättning och helhet. Och sen så är det ju när det är större investeringar, det är ju alltid styrelsen som sen har final say i det. Så att i de besluten och investeringarna man tar. Så att en balans mellan mig och Daniel, sportkommittén som är vissa delar av styrelsen och sen styrelsen i sin helhet.
Om man ser till hur är förtroende för Daniel Andersson med tanke på just så omsättning på tränare och i en resultatbaserad värld där man emellanåt blir ifrågasatt från allt från värvningar till liknande?
Ja, mitt förtroende för Daniel är jättestort, och jag tror att de här besluten om tränarskiftena och hur vi resonerat, det är lika mycket med mitt beslut som det är hans. Så att där är, om vi får kritik så ska den ju falla lika mycket på mig som på honom. Sen är det han som har ett större ansvar eller spelar.
Kan du ibland känna att här gick vi fel, den här rekryteringen blev fel? Och i så fall kan du erkänna det?
Ja, absolut. Alltså, det ser vi ju när vi gör vissa rekryteringar, man har en viss förväntan att...
Nämn en rekrytering som du inte är nöjd.
Jag känner väl inte att, du vet ju själv, för mig finns det ju ingen anledning att... ge en kritik i media på det här viset, utan de tillfällena som det förtjänar så ger jag hellre det till personen.
Om man tar Ove Rössler som var väldigt framgångsrik men slutade när ett år kvar, det är ju ingen hemlighet att han var oerhört hård, jag menar, det har ju kommit fram även offentligt. Varför kunde ni inte säga det, att han var väldigt hård, kanske till och med för hård?
Men man har ju alltid en dialog med, alltså jag har ett arbetsgivarperspektiv, så har jag det med mina arbetstagare, och då försöker man ju hitta lösningar när det uppstår situationer, och sen kommunicerar man utifrån det. Och det är klart att man kan välja att alltid vara brutalt ärlig och säga vi gör så här därför att, men i vissa fall så finns det ju ingen anledning att offentligt kritisera någon på det viset som gör att man kanske får ta ett offentligt ställningstagande, därför att det kommer inte gynna relationen sen. Sen tror jag att alla gånger vi har gjort det här så är båda parterna väl medvetna om varför det blev som det blev. Men jag tycker kanske inte att det är en medial. Jag hade kunnat prata med våra medlemmar, men jag vet att om jag pratar helt öppet med våra medlemmar så blir det ändå medialt.
För att du vill inte att det ska vara en medial grej kring det?
När jag tycker att respekten till arbetstagaren i det fallet gör ju att diskutera öppet brister och styrkor. Jag vet inte vilket annat anställningsförhållande man gör det i. Inget skulle jag vilja säga. Så, och varför ska vi göra det här? Det här skiljer ju inte mot någon annan anställning, tänker jag.
Om man ser till Jon Dahl Tomasson som ni plockat in, så gjorde han ju vad han skulle på ett sätt i och med att han ordnade ett SM-guld, samtidigt förlust i cupfinalen, ut i cupen nu, och ni gick inte vidare till ett gruppspel. Hur gungar marken under honom?
Nej, det tycker jag inte den gör. Tycker inte den gungar alls faktiskt. Vi har haft en tydlig målsättning också med Jon att försöka spela en del av våra yngre spelare om de är tillräckligt bra att spela. Medan vi med Ove kanske var bara till 100% fokus på resultat i det uppdraget som han fick. Och den utvecklingen vi ser nu, den tror jag är bra för oss på sikt. Så det finns ju det som är det kortsiktiga, som är precis det som du nämner. Men det som är på lite längre sikt kanske kan ge ett ännu bättre resultat.
Just det, du var inne på det, att om det går för bra så är det ju risk att man tappar tränaren eftersom allsvenskan är. Hur svårt är det att balansera det där, och framförallt om man i ett fall kanske ibland vill ha en internationell tränare?
Ja, vi vill ju alltid ha någon med internationell erfarenhet i alla fall. Nej, men det är det ju. Vi ser ju att det vi betalar i Sverige är det ibland svårt att konkurrera med i andra nordiska. Räcker att vi går till Danmark till exempel. Och framförallt om vi går till Tyskland och de andra stora ligorna, så har vi ett problem att vi inte når upp till samma ekonomiska förutsättningar. Och då blir Europaspelet jätteviktigt. Kan man erbjuda det så syns ju även tränaren såklart. Så att nej, men det är en utmaning.
På den positiva sidan har ni ju landat lite nyförvärv. Antonio Kolak kommer på lån och sen Birmančević som ni har köpt in. Hur viktiga pjäser är detta för er?
Ja, men det är viktigt. Vi lånade in Isak Kiese Thelin och släppte iväg honom igen sen, och här har vi en ny anfallare. Vi ser det som en position som det är svårt att rekrytera till de pengar som vi normalt kan betala på den nivån vi vill ha spelare. Så att det här är för oss en jättebra lösning. När vi tittar på kontraktssituationen så behöver vi också ha in någon mer spelare på kanterna eller i de offensiva delarna, och Birmančević är också en spelare som passar in där.
Just att hantera det, att Kolak som då kom på lån och rätt dyr köpoption, talas om 30 miljoner. Kan man säga att ni har egentligen varit lite för defensiva vad ni lägger på spelarförvärv med tanke på om man jämför vad en del danska klubbar betalar?
Ja, men ska man öka den så måste man också öka den underliggande omsättningen på något sätt och sälja ännu fler årskort och ha in ännu fler och större sponsorer och partners. Och det arbetar vi med samtidigt. Men de stora intäktsmöjligheterna är ju spelarförsäljningar och Europaspel. Men man kan inte ta hur stor risk som helst. Och då har vi ju valt att kanske istället för att göra en värvning för, om det nu skulle vara 30 miljoner, så kanske vi istället har en trupp som är lite bredare med många bra spelare. För vi vet att spelschemat kräver från sommaren och framåt att vi har en lite bredare trupp för att klara både allsvenskan och ett Europaspel.
Vi med svensk fotbolls stora snackis. För sent igår kväll så anlände nämligen IFK Göteborgs kommande jättevärvning Marek Hamsik till Landvetter flygplats. Hundratals entusiastiska och sjungande blåvitt supportrar fanns på plats för att välkomna den slovakiska landslagsstjärnan. 33-åringen förväntas genomgå en läkarundersökning senare idag för att sedan skriva på ett kontrakt med IFK Göteborg, det uppger Göteborgs-Posten. Hamsik kommer närmast från den kinesiska klubben Dalian Pro, men är mest känd för sina hundratals matcher i Napoli där han gjorde fler mål än Diego Maradona.
Hur hade ni ställt er till en Mark Hamsik-satsning som ju signat för Blåvitt?
Men den är lite för kortsiktig. Jag tror att en sån satsning som vi till exempel gjorde med Djurdjic det året vi spelade i Europa, den tog vi bara under hösten. Men att göra det under våren och sen kanske inte ha spelaren kvar till sommar, alltså till kvalet, som blir viktigt och där intensiteten ökar, den är inte alls lika attraktiv.
Det är ju ingen tvekan om att ni även under de här åren varit framgångsrika att sälja spelare. Hur gör ni i liksom bokslut? Hur tar ni upp värdet av spelartruppen?
Ja, det värdet vi har är ju transfer och framförallt transfer som är det som vi har som vår avskrivning. Egna spelare har ju egentligen det värdet som de har baserat på vad de får för lön, om man ska nu enkelt...
Så det är rätt stora dolda värden i er bokslut om ni säljer?
Ja, annars skulle vi ju gissa vad någon skulle kunna tänka sig betala någon gång i framtiden om vi fortfarande spelar några avtal, och det hade nog varit lite för mycket gissningar.
En spelare som riktas på väg är ju Anna Lachme Hodzic. Vad säger du om den påstådda prislappen ni har på 10 miljoner euro?
Nej, men det hade väl varit ett bra pris om man kunde få det.
Är det det som är en ribba?
Jag har lärt mig att man aldrig ska skriva fast sig för om man har ett signerat avtal. Men det hade varit en bra prislapp.
Vad talar för att han flyttar i sommar?
Det är nog rätt så stora möjligheter för det. Om han fortsätter leverera på den nivån som han har gjort, så finns det, eller vi vet att det finns ett intresse från europeiska klubbar. Så att den möjligheten finns absolut.
Vad är ditt uppdrag till Daniel Andersson där? Är det liksom att försöka sälja honom för att det hade varit bra att få in de pengarna?
Om vi behöver Anel, så tror jag att våra möjligheter att ta oss till ett Europagruppspel är större än om man skiftar under sommaren, för då finns det en kontinuitet. Men samtidigt så kan den intäkten så stor i så fall så att vi är beredda att ta den risken. Så att jag ser bägge möjligheterna faktiskt.
Ni har ju ett par andra mittbackar. Brorsson och Nilsen har väl bägge utgående kontakt. Hur resonerar ni? Ska ni hämta in ytterligare en mittback innan allsvenskan börjar?
Ja, men det är väl samma där, att det är dumt att säga något definitivt nu. Det kan alltid dyka upp möjligheter, men jag ser inte det som att det är något akut behov för oss.
Ni har ju även en del spelare ute i Europa som kan byta klubbar. Det talas om Dennis i Rostov som kan byta klubb och Mattias i Bologna som kan byta klubb. Hur viktiga är sådana hängavtal och eventuella pengar till er?
Men det brukar ju ge några miljoner om året, de spelarna som faktiskt har gått iväg och som sen, precis som du säger nu, gör ett skifte någonstans. Så att den är viktig för den totala intäkten, definitivt.
Hur tror du att pandemin kommer påverka transfermarknaden?
Det har den redan gjort, skulle jag vilja säga. Att man ser nu kommer jag inte ihåg vad det var, men det är över 23% i nedgång på totalt sett på transfern, tror jag. Och unga spelare får man ju ganska bra betalt för fortfarande, men spelarna som är någonstans i mellanlandet kanske inte alls så intressanta, och en del klubbar släpper de äldre spelarna rakt av. Så att det är en annan marknad lite nu än tidigare, och vi ser ju att de stora klubbarna i Europa från de fem stora ligorna som är de som driver, när de får svårt att betala så påverkar det kedjan hela vägen ner.
Har ni några utestående fordringar som ni inte har fått betala, som ni är lite oroliga för i dessa tider?
Ja, det finns det.
Vilka är det?
Sådana som jag inte kommer att nämna i den här podden.
Hur stora belopp handlar det om?
Ja, nej, men det är väl totalt, det är det väl någon miljon.
Hur orolig är det för sånt?
Nej, men FIFA har ju ett regelverk nu som är ganska så tydligt. Har man overdue payables så ska de betalas, annars påverkar det den klubbens, ja, alltså du kan ju få ett straff som gör att du får åka ur ligan och så vidare och så vidare och så vidare. Så att normalt sett så får man alltid betalt. Det är väldigt få tillfällen man inte får.
En fördel av det här är ju att det blir ju en större arbetslöshet bland spelare när man minskar trupp och så. Hur kan ni, Malmö FF, utnyttja det?
Ja, men vi försöker ju göra det. Sen kan vi inte säga att det har blivit på de positioner som vi har behövt en så mycket större marknad. Alltså nu i det här fallet till exempel anfallare. Vi har jobbat, vissa spelarna har vi haft koll på väldigt länge, men andra möjligheter dyker ju upp. Och jag tror Göteborg råkade ut för en sån till exempel som man inte kunde planera för. Så det finns alltid de här guldkornen som jag tycker att Colak är en sån som vi lyckades hitta i det här fallet. Men
då har jag lärt mig det. Colak.
Colak, yes. Så säger han själv i alla fall.
Ja, och det handlar ju veta bättre än jag.
Nej, men så att jag tror att det är nog beroende på position lite också faktiskt. Hur lätt det är att hitta spelare.
Just unga spelare som du nämner som är attraktiva är ju, ni hade ju en talang här, Ronny Badgi, som gick till FC Köpenhamn och det nu talas om stora belopp, 100 miljoner och liknande. Hur känner du när en sån talang försvinner, även om han ju inte var hela karriären här som ungdomsspelare?
Men vi försöker skapa de bästa möjligheterna som vi kan för spelarna att utvecklas. Och sen så är det ju inte alltid vi som styr liksom besluten, och är det unga spelare så har vi inga avtal med dem. Därför att regelverket är att vi inte får ha det. Och då kan vi inte heller påverka om de vill byta förening. Så att, ja, det är inte så mycket att säga om det. Vi försökte, vi gjorde liksom vad vi kunde, men man valde annat.
Så att, hur svårt är det att, för jag menar, det är ju många unga spelare från Malmö som ju får en bra utbildning och sen så går man iväg för att man kan.
Ja, men det är ju en del av en strategi att ha en bra akademi som ska kunna utbilda spelare som spelar elitfotboll i Sverige eller Norden eller något annat av de europeiska länderna, kanske framför allt. Och gärna till de bästa ligorna. För det ger ju dels en status till föreningen, visar på ett resultat att vi har en bra utbildning, och det skapar också intäkter, som vi sa tidigare, med spelare som byter klubbar. Så att ha en så bra utbildning som möjligt, det är ju det vi kan erbjuda. Då blir vi attraktiva.
Hur viktig är scoutingen av spelare? Utifrån kan man uppleva att den är rätt liten i Malmö FF, men det är kanske en felaktig bild med Vito Stavrali som ju leder den. Men liksom...
Nej, men det är då man vill tillbaka lite vad man jämför med när man säger liten. Det är klart att den är inte i paritet med de stora klubbarna som kanske har scouter för olika, till och med olika länder eller olika delar av Europa och så vidare. Vi lutar oss mycket på det nätverk och kontakter som vi har och som vi har byggt upp över tid, och det är klart att det är inte heltäckande. Det är helt omöjligt att vara det. Skulle vi satsa den mängden pengar, då behöver vi vara någon annanstans. För det vi kan erbjuda unga spelare är inte tillräckligt i förhållande till vad de får kanske i Premier League eller Italien eller vad det nu är någonstans. Så att vi försöker hitta vårt utrymme, vår plats i den näringskedjan på något sätt, och hitta en del guldkorn som vi kan använda oss av och som vi kan fortsätta utbilda och som kan bidra både i laget och sen säljas. Så att man kan alltid säga att man vill ha mer resurser, men jag tycker vi har hyfsat bra koll, måste jag säga.
Ni har ju också en verksamhet med skolor och liknande runt om i Skåne som gör att ni plockar upp mycket talanger och så. Hur betydelsefull är den?
Den tycker jag är jätteviktig. Alltså vi har en regional närvaro med de här 18 akademierna. Vi har ungefär 60 nätverksklubbar och vi har sommarfotboll på ett antal olika platser varje år, som gör att man har en väldigt bra kännedom om de spelarna som finns. Det skapar en plattform för oss, inte bara för fotbollen men också för supporterskapet. Så den är ju superviktig.
Det är ju tal om många spelare som gå på lån. Jag menar, ni har några i Falkenberg, pratar om Adi Nalic nu, Häcken, Hammarby. Hur är det att skicka spelare på lån till toppkonkurrenter?
Jag vet inte hur ofta vi gör det till toppkonkurrenter faktiskt. Det gör vi kanske inte jätteofta. Men ambitionen är ju att en spelare som vi tror på men som vi inte kan ge tillräcklig speltid i rätt miljö ska vi försöka låna ut för att de ska kunna utvecklas lite till, antingen ta en plats här eller gå att sälja vidare. Det är ju liksom grundambitionen i det. Och oftast blir det ju då på allsvensk nivå, ibland superettanivå om de är lite yngre, eller dansk superliganivå eller nivån där under. Det är ju det som det oftast, kanske når någon gång, men annars är det ju oftast Danmark eller Sverige.
Kan det vara så att man tänker att vi vill inte hjälpa klubben X som faktiskt troligtvis kommer att vara och slåss om medalj?
Det skulle det kunna vara. Men det är ju väldigt sällan så, måste jag säga. Jag tror att de klubbarna som är mest aktuella blir ju mellan och nere halvorna av allsvenskan, för att de också är intresserade.
Just att man får fram väldigt många talanger samtidigt som man har höga krav på A-laget, det är ju en svår ekvation att lösa, även om du själv pratade om att Jondal Thomasson har fått ett uppdrag att ändå satsa lite på det. Men hur ser du på den ekvationen, att ni plockar fram väldigt mycket fina talanger och sen är det väldigt smalt in till A-laget?
Ja, det här är kanske det som vi diskuterar mest, hur vi ska få det sista steget. Och det vi valde för några år sedan, det var att vi flyttade ju ansvaret för Daniel hade ju sportchef allting. Och sen så satte vi in Per Ågren som fick ansvaret för 16 och neråt. Och Daniel behöll 17, 19 och A och U21 då. Och så har vi försökt hitta konstellationer i det för att få de stegen så små som möjligt. Vi gjorde en utvärdering efter 14-15 när vi hade Youth League-spelet och såg att ja, men, okej, fysiskt så ligger vi efter våra europeiska kollegor. Ja, men då anställde vi fystränare för ungdomsavdelningen som skulle kunna hjälpa oss i den. Och det har väl gjort att steget har krympt ordentligt. Med Jo nu som också går in och coachar U21-laget så minskar ju steget ytterligare. Och vi ser ju att de här unga spelarna faktiskt inte är så långt ifrån. Sen så är vi kanske skillnaden på en ung spelare att de inte alltid orkar hålla samma form en hel säsong, utan det går lite mer upp och ner. Och då gäller det att hitta en stabilitet och att man kan ta det där sista steget. Jag hade ju gärna sett att man hade hittat ett system där det hade varit bättre kvalitativa matcher i Superettan eller vad det nu är för någonstans. Nu vet vi att UEFA kommer att minska möjligheterna till utlåningar. Okej, hur ska man hantera det? Och i vissa länder så har man då ett andra lag i en lägre första division, om jag uttrycker mig så, alltså för A-lag. Det är kanske den vägen man behöver titta på om de andra begränsningarna kommer på plats.
Ja, det finns ju ett exempel i Stockholm, Hammarby, som ju mer eller mindre tagit över Frej, och det heter väl Hammarby Talang eller något liknande. Hur nära är Malmö FF att göra något sånt?
Ja, men inte alls nära. Utan vi har ju försökt gå vägen att hitta kvalificerade klubbar att låna ut spelarna till, där de får spela en viktig roll i de klubbarna. Där Anel kanske är det tydligaste exemplet på att när man tar det steget. Så vi tittar ju på det lite när vi pratade LB07-samarbetet som det då inte blev, mycket baserat på de diskussionerna kring det. Men där fanns ju ett embryo till en sån sak.
Så det kan ske framöver?
Ja, absolut. Jag stänger inte dörren för det, men det är en lång resa. För där finns ju inte någon klubb som är på den nivån som man kan ha ett sånt samarbete med just nu.
Adin Alic är ju ett namn, Max Antonsson är ju ett annat. Hur många spelare ska bort från truppen?
Ja, det är inte säkert att det är så många spelare. Alltså det är ändå vi börjar efter EM innan transferfönstret öppnar med, jag tror vad är det, Norrköping vi har först och sen kommer Q1 och sen ytterligare seriematch.
Q1 är alltså kvalmatch 1.
Kvalmatch 1, precis. Så det börjar ju rätt intensivt direkt innan vi ens kan rekrytera in någon ny. Och vi vet ju att nya spelare behöver ofta lite tid på sig för att prestera. Så att man ska nog, det man går in med nu, det är nog det man har sen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och där kommer Rasmus Bengtsson. Och det är 1-0 för Malmö FF i den 11:e matchminuten. Ja, Malmö har ju börjat i offensivt straffområde i stort sett 10 minuter och så kommer utdelningen.
Ja, det är kort igångsättning och sen försöker man hitta då spelare på bakre. Först en skarv där dessutom där Rasmus Bengtsson ännu en gång varit sylvass hela säsongen just på fasta. Får göra 1-0 för Malmö FF.
En spelare dock som försvann var ju Rasmus Bengtsson. Till slut löste ni det. Hur ser du på den affären i efterhand?
Ja, affären vet jag inte. Det var
härvan då.
Ja, du får väl sätta vilken etikett du vill. För mig var det en diskussion med Rasmus som har varit hos oss länge och som kommer från Malmö FF, som i sig var tråkigt att vi hamnade i den situationen som vi gjorde. Men,
ja, och då undrar sig alla, varför hamnade ni där?
Varför vi hamnade den? Ja, men jag tror att man hade olika förväntningar på varandra helt enkelt. Och de var inte riktigt samstämmiga. Vilket i sin tur gjorde att Rasmus, vilket han har sagt, tyckte att han skulle ha mer speltid. Medan vi prioriterade andra spelare som faktiskt spelade. Och det tror jag liksom är grunden till de diskussionerna vi hade. Och
sen när han talade ut i Aftonbladet så var han väldigt tydlig. Hade klubben velat göra en förringring så hade de kunnat säga det, men de har varit väldigt fega. Han tyckte liksom inte han fick besked.
Nej, och jag kan väl säga att jag inte håller med honom i det, och det har vi, han har ju också pratat om. Så jag vill inte egentligen gå in i detaljer, men alltså Rasmus, jag har haft flera väldigt bra samtal och jag tror att vi är ganska överens nu om hur bilden är. Så att, för mig,
hur trist är det att det ändå slutar så? Jag menar, någon som börjar i en fotbollsskola och sen kommer tillbaka och gör stora insatser. Så.
Nej, men jag tycker det är jättetråkigt. Ja, det är ju klart att vi vill att det ska sluta på ett annat sätt. Men samtidigt så är det så att relationen är bra mellan mig och oss och Rasmus. Och vi har, och jag tror det är det som är det viktiga, att man har förståelsen för varandra, och det känner jag att vi har i det här.
En del av verksamheten är just det här att köpa och sälja spelare, och polisen Fredrik Gårdar har varit ute och talat rätt mycket om den här verksamheten, och han menar att svensk fotboll ibland är lätt att plocka. Jag menar, du har säkert tagit del av det, du har nog mejlat det. Hur ser du på den bild han ger?
Jag tycker att det finns en liten flathet i de styrande regelverken kring agentverksamheten. Och den har ju nu FIFA tagit tag i, utifrån att man hade ett regelverk som man egentligen tog bort, och sen har det funnits ett vakuum och nu tittar man på ett nytt. Därför den måste vara centralt styrd så att det blir enkelt för klubbarna att följa. Och agenterna. Att det är förutsägbart och att alla vet spelreglerna. Och det har vi saknat. Och det kommer förhoppningsvis nu.
Hur har du upplevt det ändå med en explosion av pengar i fotbollen, och att en del, som polisen menar då, kriminella element söker sig till det här? Hur har ni upplevt det i Malmö FF?
Ja, men den farhågan finns ju hela tiden att det ska vara någonting som sker på fel grunder. Och vi har ju ibland diskussioner eller får förslag där vi tackar nej direkt och säger det här är liksom inte intressant för oss.
Varför?
Ja, men det kan ju vara att upplägget är ett annat än det som faktiskt är tillåtet. Alltså de ekonomiska förutsättningarna eller vad det nu är för någonting. Och då behöver man agera och göra det i vårt fall på rätt sätt. Och kan man inte göra det så är det inte intressant.
Vilka direktiv har Daniel Andersson kring sånt här?
Ja, att följa regelverket. Alltså vi ska följa regelverket, det är det som är förutsättningen. Annars kan vi inte göra affärer.
Ett råd från Fredrik Gårdar har ju varit att man ska vara flera inblandade i spelartransfers, just för att flera ska se dokument och så. Hur gör ni i Malmö?
Men så är det absolut. Vi har en tydlig ordning från styrelsen. Dels en attestordning på alla kostnader som finns, avtalen, och att vi alltid är flera som är inblandade i affärerna. Det är alltid minst jag, Daniel och sportkommittén, kan man nu säga, och det är styrelsen som tar slutgiltiga beslutet. Så hela den ekonomiska uppgörelsen syns ju på minst tre stycken steg innan den kan genomföras.
Ica sitter i sportkommittén?
Det är två styrelseledamöter nu, eller ja, det varierar, det kan vara två eller tre.
Så att ni är ett gäng som ser alla papper och alla...
Absolut.
För ibland kan man ju höra klubbledare som säger att ja, men för mig är det viktigt att min klubb gör en bra affär, så att säga. Vad som händer, jag kan inte följa med vad som händer sen när pengar kommer eller hur det betalas och så. Vilket ansvar har, hur långt sträcker sig Malmös ansvar?
Ja, men vi måste ju betala till, om det är agent, spelare eller klubb. Det finns ju bara de tre parterna som kan få betalt. och jag vet inte ens om man skulle, alltså jag kanske inte förstår den kommentaren riktigt, för du kan inte göra det på något annat sätt. Du måste betala någonstans, och de pengarna registreras ju hur det betalas, och sen så måste det ju stämma överens med de avtalen som du skriver.
Jo, men det finns ju exempelvis där det är ganska vanligt, beskrivs det i varje fall, att en agent skriver ett scoutavtal med en klubb fastän alla vet att han representerar spelaren, därför att det är ju ekonomiskt lönsamt för spelaren och för agenten, möjligtvis även för klubben, kanske inte för skattemyndigheten. Det är ju vanligt förekommande i svensk fotboll, vad jag förstår. Hur ställer ni er till det?
Alltså det svåra, det som jag tycker blir lite mer komplicerade nu mot de senaste åren, det är att det är så många fler agenter inblandade i samma affär. Så att ibland är det lite svårt att veta vilken som faktiskt representerar spelaren och vem som representerar klubben. Så vi har ju strävat efter att ta mer kontakt med den säljande klubben. Problemet är att de inte alltid vill prata med oss. Utan de hänvisar, alltså en utländsk klubb säger, nej, ni får bara prata med agenten. Okej, ska vi, och det är den här agenten. Ja, då får man prata med den agenten. Men
ringer det inte en varningsklocka då?
Ja, fast om säljande klubb hänvisar till agenten så att den här agenten representerar oss. Ja, du har inte något val. Då får du göra affären via den agenten.
Sen kan man skjuta in att det är väldigt lätt att skylla på agenten. För jag menar, det finns bra och dåliga agenter precis som det finns bra och dåliga journalister och bra och dåliga klubbledare. Alltså, jag menar inte att du gör det, men nej. Det är väldigt vanligt liksom, att man gör det. Men det krävs ett klubbledare som också är beredda att kanske göra affärer som är i gråzonen.
Ja, men vi försöker ju alltid få relationen till säljande part. Men det är inte alltid man får det. Det är väl det jag säger. Och om vi skriver avtalen så skrivs ju avtalen på ett sånt sätt som följer det regelverket som finns. Det vill säga, om det är en transfer så är det en transfer. Är det en agentavtal eller agentarvode så är det ett agentarvode, och sen får spelaren sin betalning. Men det som jag tycker är det svåra i detta, det är ju alla olika nivåer på ersättning som man kan kräva. Det är det som jag, eller som man försöker avtala sig till, och det är väl det som jag hoppas på att det nya regelverket från FIFA sätter max tak eller procentsatser eller vad det nu är för någonting, så att det blir enklare för alla inblandade.
Jag har ju skildrat några affärer ni har gjort i bokform innan det, får ju sägas, både Afonso Alves och Jibril Fati och så. Hur säker är du på att ni inte gör sådana affärer idag?
Alltså, jag kan stå för de affärerna vi gör idag.
Riks och följning mot Rosenberg.
Hoppar en Rakip, och gör mål! Erdal Rakip gör mål!
Ystad som försöker vända bort sin försvarare. Beimo fångar upp den där, hittar in mot Levicki! 3-0 MFF! Oskar Levicki!
Meo Rosenberg gör målet! Marcus Rosenberg!
Europaspelet har ju varit en framgång för er. Är det er stora lycka att inga andra svenska klubbar lyckas i Europa, eller?
Det tror jag inte. Tvärtom skulle jag säga att hade vi haft fler klubbar som hade lyckats i Europa, så kanske jag hade varit att Danmark är idag med fler platser till gruppspelet i Champions League till exempel. Så jag skulle säga omvänt. Hade vi kunnat vara två eller tre klubbar som kontinuerligt lyckades. Sen kan ju vi vara ensamma i Champions League, det är väl en sak. Men det är gärna fler klubbar i gruppspelet.
Nu kommer ju det i med Europa Conference League till sommaren. Får ju ni kvalat Champions League och har även chans till Europa League. Medan de andra skickas ner i den nya tidens tipskuppen, Europa Conference League. Vad är din bild av Europa Conference League?
Du gav ju precis din.
Ja, precis. Nu får ju du ge din.
Jag tycker nog att... Det man ska komma ihåg är att det är 32 lag i Europa League istället för 48 som det var tidigare. Alltså det är 16 av de lagen som potentiellt spelar i Conference League, så det är 16 nya lag. Jag är helt säker på att den kvaliteten, om man tittar på de när man har räknat fram möjliga scenarier, då kommer det där kunna bli en riktigt intressant tävling helt enkelt.
Även ekonomiskt då?
Alltså ekonomiskt så säger man väl nu att den ska vara, alltså starting fee i Europa League ska, som det är idag, ska vara ungefär densamma i Conference League i augusti när den börjar. Så det betyder att då är man ju någonstans kring 3 miljoner euro. Nu är ju inte allting klart, men det kommer ju bli, om man säger, eller det enklaste kan man säga att om man jämför med att komma till ett gruppspel i Europa League och inte ta sig vidare, ska ge ungefär samma pengar som det gör att ta sig vidare från gruppspelet i Conference League. Så lite bättre sportslig framgång skulle ge ungefär samma pengar.
Europa League tog ju ändå några år innan det verkligen satte sig, och det är ju först senare har det blivit mer hett så att säga. Hur lång tid tror du det tar för Conference League att liksom få riktigt snurr på det innan folk har fattat vad det är och så?
Ja, men det kommer nog att ta ett litet tag. Jag tror att de länderna som har lag som deltar, där kommer intresset att bli större direkt. Men har man inte någon som är med i gruppspelet så kommer man ju inte bry sig så mycket om den. Det är inte kanske som det är idag på Europa League. Sen så kommer det ju troligen ett nytt format efter 2024 som UEFA har redovisat som ett ligasystem där man inte möter alla. Och det kommer
även vara i Europa Conference League.
Det är förslaget som det ser ut nu. Men så det är svårt eftersom det blir en hel omvandling av nuvarande system redan 2024, så det är lite svårt att veta hur resan ser ut. Men jag tycker nog så här. Jag tycker det är viktigare för oss att möta europeisk motstånd oftare än att det alltid är Real Madrid, PSG eller Juventus som vi mötte de gångerna vi var i Champions League. Jag spelar hellre Europaspel varje år och får de erfarenheterna, för de gör oss bättre även i Allsvenskan.
Du sitter ju i European Club Association, till och med i dess exekutivkommitté, även om du hade någon markering om att du satt i någon subkommitté. Det var, eller lite att du märkt att du kommer från en lågt rankad liga, gissar jag.
Nej, vi är ja och nej. Det finns en del. Jag var tidigare styrelsemedlem, men sen nu så är jag subdivision representative. Det finns 4 subdivisions och det finns en representative från varje division då. Det är Division 1 är de 6 stora länderna, och sen så är det däremellan är det Holland och Danmark bland annat och lite andra. Och sen är det vi och Polen och Division 3, och sen Division 4 är Island och Färöarna.
Vad ger det att sitta i ECA, som ju ändå lite lätt kan målas upp som de mörka krafterna, de stora klubbarna som, jag menar, ordförande Juventus Agnelli vill driva, har talat om Superliga och liknande. Hur är det att vara en del av det?
Nej, men man får ju en inblick i både det politiska spelet och hur besluten faktiskt fattas i korridorerna i UEFA och relationerna mellan ECA och European Leagues och så vidare. Så det är väldigt mycket lärdomar i det. Man får bara möjligheten att vara med och påverka. Jag sitter med i den här distributiongruppen för 2021-2024 som just diskuterar hur vi ska fördela pengarna. Men vi är ju i minoritet som kommer från de små ligorna. Majoriteten ägs ju av de större lagen från de större ligorna. Så är det. Och så ser liksom hela governance-strukturen ut. Så att det gäller ju att skapa en så bred bas man kan, så att man kan använda det i diskussionerna och få med de synpunkter. Det som vi står för, det som är viktigt för oss. Vi är medlemsägda, det är inte alla som är medlemsägda. Vad betyder det? Vi har den omvända säsongen som skapar utmaningar för oss i transfersystemet, för vi har bara 4 veckor på sommaren. Kan vi ändra det? Alltså det finns massa saker som vi måste lyfta där vi kanske inte är den starkaste rösten, och då måste vi försöka hitta allierade och göra det tillsammans.
Hur ser du på den omvandling som ju åtminstone av Lars-Christer Olsson, som ju ordförande i en annan rivaliserande, de europeiska proffsligorna då, har han varit ordförande. Han målar en rätt mörk bild av det nya Champions League-systemet där man ska spela 10 gruppspelsmatcher istället för 6 och så, att det kommer bli sämre för svensk fotboll. Hur ser du på det?
Jag tycker nog att det är för tidigt att faktiskt kunna avgöra det. Det finns ju lite olika delar i det. Det ena är ju såklart hur formatet ser ut, var vi sen får möjlighet att spela. För är det så att vi får access till Europa League på ett sätt som är bra, ja men då kanske det kan vara mer positivt för svensk fotboll. Är det så att vi bara skulle bli hänvisad till den lägsta divisionen, ja, men då kanske det inte är så bra. Men de sakerna är inte beslutade än. Sen så ser och hör jag ju krafterna för hur en del av klubbarna vill att det ska se ut framöver. Men för mig så, jag menar, jag kommer inte att bli kidnappad och någon skriker att vi kommer göra en superliga och de hotar med det. Ja, men då får de göra det, då får vi göra någonting annat i så fall.
Hur nära tror du det har varit att det blir en superliga?
Ja, det har nu varit, jag kan faktiskt inte svara på det. Det blir bara en känsla, men det har nu gått lite i vågor det där, tror jag. Jag vet faktiskt inte.
Du är ju en gammal målvakt, som du själv var inne, Eslöv, Löberöd, Södra Sandby, Marieholm och lite andra så. Även då militär och lärare, och sen blev du målvaktstränare i Rosengård som ledde till att du blev klubbchef i Rosengård. Vad lärde du dig av att leda en, ja, då Sveriges bästa damklubb?
Det är nog den här, man måste se till när man har begränsade resurser att alla drar åt exakt samma håll. Att skapa den här kraften framåt som ger så mycket mer. Och där handlar det också om att se till att involvera de ideella krafterna. Och det är egentligen oftast det som är lite utmaning, att få det åt samma håll. Men jag tror att det handlar om att skapa de förutsättningarna. Och då måste det vara en ganska tydlig målbild och sådär.
Rosengård kom ju tidigare från Malmö FF en gång i tiden. När du var i Rosengård, kände du inte att vi borde gå ihop? De borde ju ta in oss igen.
Ja, det är ju till och med så att 2006 så var jag målvaktstränare i Malmö FF dam innan den separationen. Men jag tror att det handlade om att skapa en hållbar organisation. Och det var egentligen därför det slutade med ett samgående med FC Rosengård då. Därför att vi såg inte att bara damföreningen i sig skulle kunna vara hållbar på sikt, utan vi behövde ha en bredare verksamhet som vi tyckte att vi skulle kunna få med FC Rosengård, som hade både här dam och en bredare ungdomsdel. Så jag tror att det handlade mer om att hitta en hållbar organisation framöver. Men det är klart att det var ju många där och då som hade synpunkter på att man faktiskt skildes åt, till att man bytte namn två gånger och arbetade såklart med identiteten i det.
Men det framstår ju som, vad är det som har ändrats på 15 år som gör att på något sätt, då skildes man åt och nu plötsligt har Malmö FF en damverksamhet. Man hade ju en damverksamhet som var framgångsrik.
Ja, alltså jag har lite svårt att svara på, men min uppfattning...
Jag ställer inte ett svar.
Det var snällt, tack. Men jag tycker ju att den här... Att Malmö FF ska ha damfotboll för mig har väl varit en självklarhet mer eller mindre hela tiden. Sen har inte de politiska besluten funnits förrän egentligen när vi tog
det. Varför har det varit en självklarhet för dig?
Alltså, jag kommer ju från damfotbollen och har sett damfotboll och herrfotboll. Det skiljs inte så mycket åt. Vi kan dra nytta av varandra på så otroligt många sätt. Det ser vi ju inte minst nu när vi har en organisation med allt ifrån kommunikatörer till rehab och fys och vad det nu är för någonting som kan hjälpa damlaget på den resan mot damallsvenskan och ett SM-guld så småningom. Så synergieffekterna är för många för att man inte ska göra det.
Tittar man lite på din tid i Rosengård så var ni ju framgångsrika med 3 SM-guld och Champions League. Samtidigt väldigt svag ekonomi och det var skulder och det var kris och så. Vad var ditt ansvar i det och vad var med systemet?
Det man ska tänka, tror jag, åtminstone var det så då. Det var att damfotbollen hade en stor marknadsdel av... i förhållande till herrfotbollen jämfört med resten av Europa. Jag tror då var vi ungefär 10, dam var 10% av här. Vilket inte ens var i närheten av Europa i övrigt. Vi hade kanske ett snitt då på en 2000 åskådare per match, vilket var jättebra siffror. Vi hade en del av Europas bästa, kanske till och med världens bästa fotbollsspelare på banan med Marta och Ramona och svenska spelare till det såklart. Där fanns ett skifte när LDBFC och varumärket såldes till det varumärket såldes till Cederroth och den sponsringen avslutades. Där hade funnits en trygghet som sen egentligen försvann med det och man behövde hitta den nya plattformen. Och då där kom till den här hållbarheten att organisationen måste nu vara större än man beroende av en persons engagemang för att man ska, för att, och då blir det kanske inte alltid långsiktigt, vilket det visade sig. Kent Widing Persson skapade möjligheter, men sen behövde föreningen försöka stå på egna ben när det samarbetet upphörde. Så jag tror att en balans, att hitta en kostym som var tillräcklig stor för att kunna vara bäst, samtidigt som att man skulle hitta de intäkterna som möjliggjorde det. Och det var väl det som vi jobbade jättemycket där, och då hade vi några tuffa år för att komma dit.
Du är ju själv inne på det att ni har igång en verksamhet som ju lätt vann sin serie på väg uppåt. Men ni var ju på väg och ville gå ihop med LB07 från styrelsens håll, och jag utgår från ledningens håll. Missbedömde ni kraften i medlemmarnas reaktion?
Ja, det tror jag, därför att det blev en fråga. Det handlar bara om damlaget. För oss handlar det om hela föreningen och få till den här bredden och synergieffekterna även med ett härlag och så vidare. Så att det skulle bli en ideologisk fråga som bara baserades på damlagets representation, det hade jag inte riktigt förväntat mig, för jag såg att det fanns så många andra fördelar. Men det var det som avgjorde.
Är det inte lite ironiskt att man skyddade på något sätt LB07 som väl har försvunnit nu, och sen samtidigt Dösjebro blev tömdes ju på både spelare och tränare?
Ja, jag kan ju inte hålla med dig i det heller faktiskt, utan vi hade ju ändå en vad ska vi säga, trial eller testträningar där flera av spelarna kom därifrån, och vi hade ett samtal med Fredrik Arnfors som var tränare där och som sen blev vår tränare här. Där fanns väldigt många spelare kvar i Dösjebro utan de spelarna som kom hit. Sen så kan man väl säga så här, att vad skulle det omvända varit? Att vi skulle bara tagit 4 spelare från varje förening, vilket hade inneburit att vi inte hade tagit kanske de bästa då, utan då skulle man sätta något maxantal beroende på vilken förening man kom ifrån. Vi såg inte det som realistiskt, för vi ville ju såklart se till att det var de bästa spelarna.
Du säger ju själv att SM-guld är målet. Hur är det just ändå att det slår mot din tidiga arbetsgivare?
Ja, men jag tror ju, eller rättare sagt, jag vet ju att de har exakt samma ambition. Och då betyder det att det blir konkurrens, och det tänker jag bara kan vara positivt. Även om det inte har varit så och syns ut på det viset, så har vi ju alltid hjälpts åt under alla de här åren, åtminstone som jag har varit här. Så att rivaliteten finns absolut, men jag tror att den kan vara mer gynnsam. Det är ju inte fel om Malmö blir Sveriges damfotbollshuvudstad.
När vi sitter här i arenan och sånt, så, och jag menar det ser bra ut på ekonomin, så var det ju inte när du klev in 2014 som vd. Då hade ju liksom Rickard Norling hoppat av, vdn byttes ut, Per Ågren slutade, Daniel Andersson var rätt oprövad, och jag menar, jag skulle säga att halva laget försvann som hade vunnit SM-guld. Och ändå, jag hittade Mattias Larsson skrev en krönika att du sa: i min förra klubb vann vi 3 SM-guld på 4 år och spelade Champions League. Det vill jag göra om här. Det var ju lite modigt då, men det har ju blivit verklighet.
Ja, jag tänker att jag ska nog inte ta mig åt mig den äran på det viset alls. Men jag får nog säga att när man kommer till Malmö FF, och det har jag sagt tidigare, att hälften av det som jag trodde var sant stämde. Andra halvan fanns det helt andra anledningar till att det hade blivit som det hade blivit. Den kulturen, den styrkan som fanns i föreningen om att sträva efter att hela tiden vara bäst, den var där. Jag ökte med på den resan och kunde sen bara jobba med att förstärka det ytterligare och förtydliga. Ja, för mig är det viktigt med värderingar. Det här står vi för, det här jobbar vi för, och det här är vår gemensamma bild. Men det är klart att vi skapade en stabilitet med inkomsten från första Champions League, och vi visade att det fanns någonting som var möjligt. Så Åge och alla de andra som rekryterades in där gjorde ju ett otroligt jobb. Men där fanns en struktur som skapade förutsättningarna för det. Och det tycker jag väl är det viktiga.
Vad var den strukturen?
Nej, men just att man har en strävan att hela tiden bli bättre.
Det... Men har man inte alltid det? Jag vet, jag frågar Daniel Andersson det. Då när du spelade på 90-talet, när ni liksom inte... Det blev några SM-guld och man sen åkte ut. Satt inte vinnarkulturen i väggarna just då? Eller...
Det kan ju inte jag svara på. Det får han göra. Men jag ser ju, jag hör ju, jag har varit i andra verksamheter där man ibland är nöjd med att delta. Och det kan jag inte säga att det händer aldrig här. Den besvikelsen som finns i hela den spelartruppen efter att vi förlorat mot Västerås hemma, den är supertydlig. Och den kraften på något sätt gör att man ser att på samma sätt som vi kan förlora en sån match så kan vi vinna mot ett mycket högre rankat europeiskt lag. Och det är ju det som på något sätt är fotbollen. Men den kraften som, jag vet inte, man kan ibland säga att det sitter i väggarna eller vad det är för någonting. Jag tycker kanske det är lite tramsigt, för det handlar om hur vi beter oss. Och beteendet som finns och fanns hos individerna, det är supertydligt. Det är inte så att du bara kan komma hit och göra någonting. Vi måste se till att leverera.
Om man då ser till att Malmö under de åren där du har varit ansvarig, så har det ju vuxit väldigt. Och man kan ju uppleva ibland att ni är lite mer corporate, lite mer företag, lite mindre förening. Hur upplever du det?
När man blir lite större, som vi har blivit nu, då behöver man tydligare styrning. Då kan man inte bara leva på ideologin. Då måste planeringen vara sån att man, det upplever jag i alla fall, att man är tydligt har fördelat vem som har ansvaret för vilka arbetsuppgifter, och att den är mer professionell. Vi är ju en av 3-4 föreningar som faktiskt avlönar alla som är publikvärdar eller servicevärdar och vad det nu är för någonting. Den enda ideella delen av föreningen är vår styrelse. Alla andra har någon form av ersättning. Och då kan vi också ställa högre krav, och då ska det också bli en bättre upplevelse för de som kommer att se matcherna eller som är våra partners. Så att, ja, jag tror att det stämmer, för att du kan nog inte ha både den ideella fotbollsupplevelsen med det som också är fantastiskt på de mindre arenorna där korven kanske inte alltid är varm, medan man istället ska erbjuda något professionellt som är det som vi försöker stå för.
Som journalist kan jag uppleva att ni också blivit mer sluten som klubb, att det är svåra, och det kunde man ju till och med läsa Max Wiman som bloggade om och så. Hur ser du på det?
Ja, alltså den kritiken har vi ju fått. Vi försöker ju vara tydliga i att styra när, var och hur, för vi ser ju att intresset, framförallt är det ju, för mig var det supertydligt när Marcus Rosenberg var här, om man skulle gett honom mediefri tillgång så hade han inte tränat. Då hade han gjort intervjuer hela tiden. Och desto större intresset blir, måste vi, känner jag, styra det lite mer så att vi skapar förutsättning för dem att faktiskt prestera. Så att jag skulle vilja säga att mer styrning, vi försöker fortfarande ha liksom, jag tror det är en träning i veckan innan som vi har haft stängda före pandemin, men alltid annars har vi haft journalister på plats och våra staketrävar som har varit där, så där tycker jag kanske inte alls att vi har varit mer slutna.
Fast förra året var det speciellt förra året? För till och med en av staketrävarna har mejlat mig och tycker att det är så tråkigt att de stänger ner. Och det är
absolut. Nej, men då sa vi att ur pandemiperspektivet så får vi ju inte, får inte samlas människor runt omkring. Och har vi ansvaret för det så måste vi säga att det får, precis som vi har matcherna. Nu är det ju max 8.
Tycker du, är det bra?
Alltså, vi tål ju såklart att granska, så har gjort det i många olika delar. Det som jag tycker är problematiskt är när vi vet ju att den första saken som skrivs i media om en händelse sätter tonen för all rapportering i princip från alla andra medier. Därför att det blir lite, nu drar jag det väldigt hårt, men det blir lite samma ton oavsett vad ämnet man diskuterar är för någonting. Och då blir det ju att ibland känner jag att, om man nu ska vara kritisk mot media, det är att det
blås på, det är inga problem.
Viktigare att det går snabbt än att man faktiskt har kontroll på vad det är man rapporterar.
Jo, men ibland kommer man inte i kontakt med er och så möts man av att inga kommentarer.
Jag svarar alltid.
Ja.
Så den kritiken tar inte åt mig. Utan jag
men det finns ju andra företrädare.
Det är möjligt. Det kanske är så. Men jag tar alla samtal, även om det bara är inga kommentarer som jag svarar. Så att där finns ingen fråga som jag inte...
Men förstår du att man blir, att man som lokaltidning kan det ju vara svårt, man ska gå på träning och liknande, att man kanske inte vågar blåsa på mot Malmö FF? För då blir man på något sätt blackballed. Man får inte komma till och så.
Nej. det finns inte journalister som vi portar för att de är kritiska mot oss.
Varför portar ni journalister då?
Nej, vi gör inte det. Alltså, det finns inte någon. Jag kan säga att de journalister som jag har meningsskiljaktigheter med är ju när de har rapporterat osant i förhållande till den intervjun som vi har haft.
Det har ju varit en Kingsley's Harf och det har ju varit olika händelser. Hur jobbigt är det med den typen av... Ja, eftersom fotbollsklubbar kan ju bli projektionsytor för väldigt mycket.
Ja, men det är ju mycket, vi har ju mycket intresse kring oss. Precis av alla de anledningar vi har pratat om som är positiva. Med känslorna för föreningen. Och sen så hatkärleken som finns mellan föreningar och så vidare. Det skapar ju ett intresse som är mycket större än för andra verksamheter. Och det är det som gör att det är positivt att följa Malmö FF. Men det är det som gör lika mycket jobbigt när det är någonting som blir negativt. Då är det ju bara för oss att ta ansvar för det som är det negativa och hantera det. För någonstans har det gått fel. Sen exakt vad det är för någonting, det är svårt att säga. Men jag faller väl tillbaka till våra värderingar. Att vi ska kunna göra saker. Vi fattar beslut baserat på hur vi vill vara och hur vi vill uppfattas. Och sen så ibland förtjänar vi kritiken.
Malmö FF har ju haft väldigt få ordförande, egentligen fyra ordförande innan Håkan Jeppsson, mycket taget gick ju bort, och sen har Anders Paulsson kommit in, och att det är ofta lyft som en framgångsfaktor. Om man tittar på tjänstemänssidan, som du som vd och sportchef, jobbar man med någon successionsordning där liksom, att man har man en tänkt tre sportchefer eller tre gamla spelare, de kunde gå in där, eller hur gör ni?
Ja, vi har nu inte tre spelare som kan gå in, men man kan väl jämföra det lite med hur vi har på tränarsidan, att nu är det Jeff som kom in i tränarstaben, innan var Andreas Georgsson, och att vi försöker hitta de här karriärvägarna. På kontoret har det varit lite svårare för att organisationen inte varit så stor, så det är inte så många positioner att byta mellan, utan, och sen samtidigt så har vi många som varit anställda under en längre period. Men absolut, att hitta tydliga två år till personer i nyckelbefattningar är viktigt, så att man inte hamnar någonstans i ett mellanland. Men skulle jag av någon anledning inte kunna jobba imorgon, så har jag en ledningsgrupp där Daniel och Anna Nordström Karlsson och Niklas Wigren med flera sitter som kommer att lösa det alldeles utmärkt. Så att vi är inte så sårbara nu som vi var när jag började, för nu är vi fler.
Jag vet ju, du har ju varit öppen med det, att du pratade med Max Rosenberg om att liksom ingå. Var det som var en tanke att han skulle finnas som en eventuell segla upp som en sportchef senare?
Ja, men absolut. Då var vi inne i satsningen på dam, och jag ser ju att vi behöver ändra den sportliga organisationen på sikt. Och då var vi beredda att satsa på Marcus i en sån roll för att sen kunna ta kanske nästa steg. Och jag tror att vi behöver inom kort titta på det igen för att se om vi kan hitta en sån lösning framöver. Kanske inte då med Marcus, men om vi kan hitta andra.
Hur är det att ha honom som agent och plötsligt ha honom på andra sidan?
Nu känner vi ju Marcus lite bättre, och han är ju en klok människa som har delat de värderingarna som vi har, som gör mig ganska lugn när jag har mina diskussioner med honom, även när han är på andra sidan.
Så att till exempel han representerar Arnel Aschmer Hortsit, yeah. Där är du trygg med att han tar hand om både Arnel och Malmö FF?
Ja, han ser värdet på ett annat sätt, kanske för att han känner oss så väl som han gör. Sen är det ju oftast Daniel, det är ju Daniel som har de diskussionerna, och det är inte jag som för dem mellan spelare och agent. Så.
En annan gammal spelare, Zlatan Ibrahimovic. Vilken framstöt fanns från honom att komma in och jobba här innan han sen hamnade i Hammarby?
Ingen.
Han uttryckte aldrig något sånt intresse?
Nej, jag var inte med i alla diskussioner, ska jag säga, för att det var ju Håkan framförallt som förde dem.
Håkan Jeppsson då, ordförande.
Ja, precis, exakt. Men att det skulle finnas någon annan roll än som en möjlig spelare har jag aldrig varit med om, vi har diskuterat.
Men det fanns diskussioner att han eventuellt skulle komma hit och spela då?
Ja, yeah, absolut.
Och när var det att han ville avrunda här helt enkelt?
Ja, alltså där var det ju så många turer fram och tillbaks med allt flytt till USA och tillbaks och hem igen och sådär. Så att där fanns diskussioner kring det, men inte aldrig tidsbestämt.
Vilken relation har ni idag?
Jag har inte pratat med honom på väldigt länge. Så att där finns ju en relation med medarbetare i föreningen, men det finns ingen som jag har med honom.
Bilder från Stadiontorget i Malmö där Zlatan-statyn återigen vandaliserats. Under natten har någon, som det ser ut, försökt fälla bronsstatyn men inte lyckats. Båda benen har tydliga märken efter en såg. Det främre benet på statyn är nästan helt genomsågat. Zlatan-statyn har vandaliserats upprepade gånger, både med klotter och bengaler, efter att det blivit känt att Zlatan gått in som delägare i Hammarby. Polisen har nu återigen ställt ett staket kring statyn för att skydda den.
Ska det sig lite i samband med Hammarby och statyn och
det? Det får man säga.
Hur ser du på statyn? Vill du ha tillbaka den här eller vill du ha den någon annanstans i Malmö? Eller hur ser Malmö FF på
det? Ja, Malmö FF, alltså det är ju så att mitt personliga perspektiv i detta, att det finns en historik som är en historia som man inte suddar bort. Och då är Zlatan en del av den i Malmö. Och det är på något sätt är viktigt att man kommer ihåg. Sen så förstår jag också den besvikelse som fanns framförallt från supportrar när man tar ett beslut att gå kanske in tillsammans med en av våra konkurrenter. Även om Zlatan i sig säger att det är ett affärsbeslut. Så att det här är ju känslor som det handlar om, såklart. Och när vi kommer att titta tillbaks på det här om 10, 20, 30 år, så tror jag att man kommer att komma ihåg historiken. Man kommer säkert att se den här händelsen som jobbig att fundera över på om man är MFF-supporter.
Kunde ni gjort mer för att skydda statyn?
Nej, vi kunde inte gjort mer. Absolut inte. Alltså, dels var den på kommunal mark och det var en kommunal staty. Så vi har inga befogenheter kring den.
Kunde ni gjort mer för att räta upp relationen med Zlatan?
Alltså, jag är alltid ärlig i de diskussioner jag har. Har man olika uppfattningar så har man det.
För visst ringde du honom när det kom ut?
Ja, jag pratade med honom i samband med det, absolut.
Och efter det har ni inte pratat vid?
Nu kommer jag inte ihåg exakt när vi har vårt sista samtal, men det var i den vevan, ja.
Hur var tonen när ni pratades vid då?
Saklig. Alltså det var som ett vanligt samtal.
Hur svårt är det att just balansera det? För att jag vet ju, ni fick ju kritik av era supportrar när ni hyllade både honom och Robin Olsen i samband med fotbollsskalan. Att, jag menar, han har ju ändå sina rötter här, men samtidigt finns det en väldig fientlighet. Hur svårt är det att balansera det?
Nej, men det är en utmaning. Därför att jag tycker att historiken är viktig, som jag sa tidigare, i allt. Och samtidigt så finns det ett nyläge som påverkar det. Så den här är väl kanske en av de svåraste balanserna som vi har.
Det pågår samtidigt, när denna kommer ut så några dagar senare, så är det ett val till svensk elitfotboll. Ny ordförande efter Lars-Christer Olsson, som ju var tongivande. Hur betydelsefullt är det valet?
Vi har en bra position nu och där finns en stark organisation som man inte hade innan Lars-Christer, med tjänstemän i betydligt större omfattning, både journalister och specialister. Så att jag skulle vilja säga att den organisationen som är uppbyggd gör att ordförandevalet är inte lika viktigt som det var när Lars-Christer valdes.
Vem kommer ni rösta på av Ove Sjöblom och Jens T. Andersson?
Ja, det kommer vi nog inte att redovisa, utan det kommer vi nog att ta på det årsmötet.
Hur ser du på de turer som har varit med bland annat Lars-Christer Olsson, som tydligt i ett brev, långt brev, tar ställning för att måste ta valberedningens Ove Sjöblom och så. Hur ser du på det?
Jag tycker att man ska ha en lite öppnare process där man kanske går bredare när man söker kandidaterna och bara tittar på befintlig organisation. Och sen kanske göra det i sig lite mer transparent. Det är nog min.
Hur ser du på att sittande ordförande tycker att lägga sig i valet?
Alltså egentligen i princip har jag inga större problem med det. Därför det är upp till oss medlemmar att faktiskt bestämma oss för vilken kandidat som vi tycker är bäst. Jag hade kanske inte gjort det, men jag har inga problem med att han gör det heller. Alltså det i slutändan är det jag som gör, eller Malmö FFs styrelse ska säga, som tar beslutet för Malmö FF hur man ska rösta.
Jag pratade med någon som är på SEF-möten som sa att det är mest du, generalsekreterare Mats Enqvist och Hammarbys nu avhoppade VD Henrik Kindlund, mest ni som pratar och så, att du tar en stark roll. Hur ser du på det?
Jag tycker det är viktigt att tala om vad vi står för och var vi står i de frågorna som är viktiga för oss och för utvecklingen av svensk elitfotboll. Och om det blir otydligt så vill jag gärna förstå exakt vad det är man menar med de besluten som man föreslår eller de vägarna man går. Så därför ställer jag frågor.
Hur ser du på att ta en annan roll? Att du skulle någon gång bli SEF-ordförande eller om 2 år ska du välja en ny förbundsordförande för Svenska fotbollförbundet?
Det har jag faktiskt aldrig ens funderat över. Jag tror att jag är ganska starkt förknippad med Malmö FF, så att det vet jag inte ens om det skulle vara möjligt.
Nej, men har du några sådana ambitioner? Att du var väl 6 år i Rosengård och nu har du ju varit 7 år här. Har du några sådana ambitioner? Du sitter i SCA, att liksom ta fotbollen och ledarskapet någon annanstans, UEFA, förbundet?
Nej, men jag har nog hela mitt yrkesliv har det varit så, och jag vill egentligen ta ett aktivt beslut att någon gång lämna någonting, vilket var försvaret. Annars har jag bara tagit aktiva beslut att gå till någonting. Jag har inte personligen någon ambition, något mål liksom jag ska göra det här, utan ibland dyker det upp möjligheter, precis som du gjorde för mig när Håkan Jeppsson ringde och sa, frågade om jag ville vara VD här i Malmö FF. Och då tog jag den. Men jag drivs inte av att göra någonting annat inom varken UEFA eller svensk fotboll i stort.
Svensk fotboll, frågar man supportrarna så finns det en fråga som är viktigare än någon annan. Villkorstrappan, hur tycker du att ni ska agera kring det?
Vi har ju agerat redan, ska jag säga, och jag måste säga att den relationen som vi har i syd med polisen, den skiljer sig. Det blir ju lätt den här, vad ska jag säga, mer Stockholmsbilden som rapporteras om i media. Den relationen vi har med polisen i syd, den är bra. Vi är inte alltid överens, och jag kan ju tycka att vissa delar av villkorstrappan kan man diskutera, och jag, som jag kan inte alltid tycker är så bra med de villkor som man ställer och det man utnyttjar mer i Stockholm och inte har utnyttjat här på det viset. För vi har ingen annan inget annat mål än det polisen har, att det ska vara stämningsfulla och trygga arrangemang. Vägen dit tror jag bara är samarbete. Jag tror inte på att man ska titta på kollektivet. Jag tror helt och hållet att man ska fokusera på de individerna som bryter mot de regelverken som finns och hantera och agera på dem. För då kommer vi hitta våra besökare som tar ansvar sen för helheten och upplevelsen. Det är jag helt säker på.
Vad känner du när du ser en ståplatsläktare och en del supportrar tänder bengalen?
Om det finns dem hos oss, förutom att det är olagligt såklart, om det finns dem hos oss som känner ett obehag av det, av de andra besökarna som finns på stadion, så har vi inte lyckats med att skapa stämningsfulla arrangemang. Därför att jag tror det kan vara stämningsfullt utan pyroteknik. Och då måste man känna, när man är här, den tryggheten och den energin som finns och som kan skapas på många andra sätt också. Så för mig handlar det om att alla ska kunna känna att man är trygg när man går på fotboll, och det visar ju mycket av de undersökningar som vi har också.
Känns som att bengalfrågan blivit symbol, medan det ju finns en väldig massa olika uppfattningar. Vissa tycker allting är kanon, en del tycker att det är kanske problemen för mycket fylla eller så. Vilka problem döljer sig bakom bengalerna, om det ens är några problem?
Det kan jag inte riktigt svara på. Det är ju på något sätt en markering, tror jag, att man kan göra lite som man vill. Och ibland är kanske det viktigare, och bengalen är symbolen för det som du säger. Men det här blir ju en analys utan att jag har gjort någon faktakontroll bakom. Men det är väl en mer känsla som jag har.
Varför blir det så polariserat? För det känns som att man antingen lite George W. Bush, antingen är man för bengaler eller så är man emot.
Jag tror det finns en gråzon däremellan i och för sig, men det är en lagfråga. Det är ju förbjudet, och därmed så är det svart eller vitt.
En av Pontus Jansson drog ihop massa spelare, Marcus Berg, Ola Toivonen är spelare och så liksom, i det här uppropet. Hur ser det ut på uppropet?
Ja, men jag tycker det är bra. Det visar ju en röst till i sammanhanget. Spelarna eller före detta spelare och supporter var det ju för sig det också, men där visar man ju hur viktigt man tycker supporterkulturen är och stämningen på matcherna. Och så handlar det ju om att vi vill ju ha någonting som på något sätt är unikt, och jag tror att om vi jämför oss med våra nordiska länder här omkring så har vi någonting som är fantastiskt. Så att jag tycker det är en bra markering.
Har du någon förhoppning av att vi inom hyfsat kort tid kommer till en lösning i svensk fotboll där man får till en dialog i hela landet, inte bara i syd och andra regioner utan i hela landet, och att man faktiskt kan gå vidare?
Ja, men om det fungerar på vissa ställen så borde det fungera på alla andra ställen också. Och då måste man bara se till att man hittar de individerna som kan föra de samtalen.
En ständig fråga om i svensk fotboll är ju konstgräs. Ni driver ju i andra riktningen. Vad talar för att ni lyckas med att få bort en del konstgräs?
Just nu inte speciellt mycket faktiskt. Man får väl fundera lite över den utredningen som nu håller på att göras. Och det finns ju många perspektiv, allt ifrån kvalitet till miljöpåverkan till vad det nu är för någonting. Men det får bli ett faktaunderlag som vi faktiskt kan använda och förhoppningsvis ta något beslut kring. Men eftersom inte klubbarna äger sina arenor själv så är det inte alltid deras beslut.
Malmö är ju en av de klubbar som har tagit på årsmötet att man ska inte ha VAR. Samtidigt håller ju Svensk Elitfotboll på att utreda det åt svensk fotboll om VAR. Vad är din inställning till VAR?
Ja, alltså nu har vi haft, vi spelade ju med, vi hade ju någon match här med VAR i fjol, blir det va? Och jag tycker ju att den spontana glädjen som det blir när man gör ett mål eller utebliven glädje för att någonting annat händer, och den tiden tar för lång tid, att VAR tar för mycket tid av upplevelsen, eller alltså i det här beslutet, det spontana försvinner på något sätt. Hade man kunnat ta bort det men att få mer exakta beslut i de avgörande ögonblicken så hade det varit bra. Och då betyder det egentligen att det är tids...
Så egentligen, om man kan trimma tiden så vill du ha VAR i svensk fotboll?
Om jag tar, vad heter den, Hawkeye som exempel, eller det här goal line technology, det är 1-0 i bollen inne. Ja, men det är en teknik som fungerar bra. Den tycker vi är bra. När det gäller VAR i dess nuvarande form så kan inte jag, alltså det, jag kan inte säga att det är till en fördel. Det måste bli mycket bättre än vad det är idag.
Skulle du kunna gå emot medlemmar?
Nej, absolut inte. Malmö FFs beslut är att vi ska verka för att vi inte ska ha VAR och att vi aktivt ska verka för det. I nuvarande form ska jag säga.
Om man tittar till Danmark så är det ju väldigt många utländska ägare som plötsligt strömmar in där, och där finns kapital. Kan du som sitter med 51%-regeln, kan du vara avundsjuk eller är du glad att du slipper det?
Sverige har något unikt som är medlemsägda föreningar i alla föreningar. Det finns inte så många andra klubbar. Det finns ju såklart en hel del, men det finns inte där det finns den rörelse som finns i Sverige, i min uppfattning. Det finns ingen som helst anledning för oss att vi skulle börja gå ut och få in ett ägandeskap som skulle göra oss till någon tredje, fjärde liga någon annanstans. Jag tycker vi helt och hållet ska vara kvar som medlemsägda. Det är vår fördel. Det är det som skapar engagemanget.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era återspel. Enklast är att mejla till mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Allt är välkommet. Från önskemål om gäster till kritik och vad det nu rör sig om. Det är bara att höra av er. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.